Jag glömde, så, alltså jag har haft semester för länge från podden.
Nej men, ska vi dra igång då eller?
Säsongstarten av Bilar med sladd har vi ett knökfullt avsnitt på ren göteborgska. Volvo Cars anklagas för avgasfusk. Laddnätverket Ionity chockhöjer priserna på laddning. Och hur övertygar man egentligen hyresvärden eller bostadsrättsföreningen att sätta upp elbilsladdare? Är det fler olyckor med elbilar än fossilare? Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast Bilar med sladd.
Välkommen till avsnitt 98 av podden, snart 100 på igen.
Ja, nu jävlar, nu smäller det snart Anders. Mm. Snart är det avsnitt 100, vad ska vi göra då?
Ja, vi har ju inte bestämt det ännu, du hade en idé om en jättestor fest.
Globen.
Ja, precis.
Ja, det kan bli lite jobbig räkning där.
Vi gör något lite tror jag. Ja. Men det är ju en ny säsong och det är ju jättemånga som har väntat på att vi ska dra igång efter vårt härliga juluppehåll. Nu har vi haft det väldigt behagligt här några veckor.
Så är det.
Men nu är vi tillbaka.
Och vi är tillbaka och det ska bli fantastiskt roligt. Jag har i alla fall sett fram emot det här i flera veckor och nästan glömt bort hur man poddar och slår på utrustningen här och så.
Och det roliga är att det är så mycket som har hänt här nu under de här veckorna så vi har så sjukt mycket att prata om den här gången.
Ja, det är galet.
Mm. Men vad har hänt i ditt liv? Något särskilt liksom elbilsrelaterat?
Inte så där hemskt mycket elbilsrelaterat som har hänt. Jag har ju, precis som alla andra, hunnit fira lite nyår och sånt där.
Mm.
Och en sak som slog mig, Anders, när jag såg hur man hade gjort i Kina, sen var det lite oklarheter kring hur sant det var egentligen. Men istället för fyrverkerier i en stad i Kina så valde man att ha drönare. Som gjorde olika formationer i himlen.
Just det, det såg jag också.
Du har inte heller missat det. Det såg ju fantastiskt coolt ut.
Mm.
Med liksom, som gjorde sig skrev 2020. Och,
exakt.
Och gjorde olika fyrverkerimönster. För de lyser ju de här drönarna då i olika färger. Och sen så flyttar de sig på olika sätt då. Och jag börjar känna att varje år har jag börjat känna att liksom, det här med fyrverkerier. Anders, det är ju ingen höjdare alltså. Jag vet inte hur mycket...
Det känns lite förlegat.
Ja, det känns ju väldigt gammeldags. Men samtidigt är ju... Man vill ju kunna fira till det lite grann också. Så, men vad tror du om det? Att vi så småningom kanske behöver förbjuda fyrverkerier? Det blir ju en jävla nedskräpning. Jag vet inte hur mycket koldioxidproblem det kanske är. Men det är ju en jäkla nedskräpning i alla fall.
Mm. Alltså här i Norge har man ju förbjudit raketer. Sådana med styrpinne. Jag vet inte hur det är i Sverige.
Mm.
Är det tillåtet fortfarande eller?
Jag tror att det är på väg. Alltså, det är också, alltså, jag vet inte hur det var när du växte upp.
Mm.
Men när jag växte upp så var det så här. Här har du ett kilo sprängdeg. Så du kan få som barn liksom, om man 10 år. Var gammal liksom så här. Det är lugnt, han har sin kusin med sig, det är ingen fara. Liksom, så gick man ut i skogen och sprängde upp skor och sånt.
Uh-huh.
Så ja, det är ju sådär kan man ju tycka. Idag så lever vi lite annorlunda värld. Man uppfostrar sina barn lite annorlunda tror jag idag.
Mm. Men alltså det har ju smält smällare i mina händer och såna grejer och raketer har flugit åt alla håll så att det är ett under att inte någon i min familj har liksom skadats allvarligt av de där. Det är ju många som får ögon utskjutna och sådär av de där raketerna.
Ja men alltså det är ju en väldigt lyckad kombination att blanda fylla och explosiva medel. Alltså det är så idiotiskt.
Ja.
Det är idiotiskt på många plan. Men tänk vad coolt om vi kunde ha flera sådana här små drönare som man kan skicka upp bara då.
Mm.
Batteridrivna är ju de förstås då.
Mm.
Och så kan man göra lite coola grejer istället och imponera på grannen med det istället.
Mm. Ja, faktiskt. Det var kul att se det där. Det var ett roligt koncept. Och sen,
verkligen.
Det var ju diskuterat då om huruvida det här var riktigt eller inte då. Eftersom de som stod där nere vid hamnen hade inte sett det här då på nyårsnatten. Men då så rapporterade myndigheterna i, var det Shanghai eller som hade det här?
Mm. Ja, något i den ställen var det.
Ja, då har de sagt i alla fall att de hade spelat in det här någon dag tidigare då, eller 2 dagar tidigare.
Ja, de hade något förbud mot luftfart just över nyår tydligen. Därför spelade de in det någon dag tidigare då.
Mm. Men du, i mitt elbilsliv så har det hänt jättemycket. Vi har rest otroligt mycket med elbil här under jul- och nyårshelgerna och jag har besökt dig och sådär.
Just det, precis det har vi gjort.
Nu när det går snabbare att ladda, du vet de har ökat laddhastigheterna för Tesla. Mm. Vi har ju Tesla-bilar båda två.
Precis så.
Så upplever jag ju att det har gjort väldigt stor skillnad alltså för...
Ja, det är de där små grejerna.
Mm. Ja, absolut. Så nu laddar jag ju alltid då på 130-någonting kilowatt.
Mm. Mm,
och mycket längre. Och det innebär att laddstoppen blir mycket kortare nu.
Mm.
Så när jag kör, liksom, även om jag inte har fyllt batteriet, startar med så här halvfullt batteri, nej inte halvfullt, men till 80% då, som jag brukar ladda,
mm.
så så kommer jag ändå liksom, då blir det en kvarts laddning någonting för att köra till Göteborg då, 40 mil cirka. Nej, var det 30 mil kanske.
Ja, men det är ju så jäkla fräckt det här då, att det har inte gått så lång tid sedan du och jag skaffade Tesla trots allt.
Nej.
Och under den här tiden så ser vi ju liksom hur det sakta sakta blir så mycket bättre, bättre och bättre för varje år som går.
Mm.
Och vi börjar ju närma oss den där magiska gränsen nu där liksom det verkligen är noll problem för Svensson att köpa åtminstone en Tesla när man ska ut även på långresor då.
Mm. Nu finns ju laddnätverket Ionity, vi kommer prata mer om det här idag då, så att man måste ju inte ha just en Tesla då för att köra långt.
Nej.
Men nu i med de här ändringarna som kommer hos Ionity så börjar man liksom behöva tänka sig för lite grann vad det är för elbil man köper och sådär. Men vi kommer prata om det om en liten stund.
Ja, det kommer vi prata om mycket under det här avsnittet förstås. För det är något som engagerar många, vet jag.
Mm. Men du, vad säger du om att vi rullar vidare till första ordinarie programpunkten, nämligen veckans lyssnarbrev?
Ja, men det tycker jag absolut.
Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden.
Stand by to receive our transmission.
You've got mail.
Och då har vi Martin som skriver: hej, jag försöker få hyresvärden på jobbet att ordna med laddmöjlighet för oss hyresgäster. Men han menar att kapaciteten är för dålig för det och att ställverket behöver byggas om i så fall. Och då behövs större intresse från övriga hyresgäster. Har ni några tips på hur man kan besvara detta? Det känns som att okunskapen spirar ifrån hyresvärdarnas och även från mitt håll här, skriver Martin.
Ja. Vad säger vi om det här egentligen? Ställverket behöver ju absolut inte byggas om för att sätta upp några elbilsladdplatser. Det kan vi börja med att konstatera.
Ja.
Men varför är det så här liksom? Varför säger hyresvärdarna såna här knasiga saker? Jag har en teori runt det, nämligen.
Ja, låt höra.
Du vet, man har hållit på med alternativa bränslen väldigt länge. Det har varit etanol, det har varit tal om bränsleceller. Du vet, vi hade ju en stor etanolsatsning. Man ser såna här gasmackar lite överallt som nästan ingen använder de här gasbilarna. Jag tror att många tänker att det som händer nu runt elbilar är ytterligare en sån här sketsatsning som liksom inte kommer bli någonting. Tror du inte det?
Ja, men jag tror också att många tänker så, som inte är lika insatta som du och jag, och ser liksom lite längre framöver här. Egentligen elbilar kommer ju faktiskt från alla tillverkare. Så av alla de här mer eller mindre udda teknikerna som har kommit genom åren så är ju ändå elbilen den som har gått längst. Jag menar, alla håller ju på att ställa dem på något sätt egentligen. Nästan alla.
Ja, alltså det är helt solklart att det kommer bli elbilar eller batteridrivna elbilar som kommer bli framtiden. Det finns ingenting som talar emot det nu när alla biltillverkare ställer om. Och vi kommer höra lite från vad Volkswagen säger här på det här temat om en liten stund också.
Precis. Och jag tror ju så här att när det gäller den konkreta frågan som Martin har här så tänker jag så här att här behöver man ju vara lite pedagogisk, tror jag. Och kanske inte för pushig heller, eller vad tror du liksom?
Ja, alltså hur man ska hantera en grinig hyresvärd, det vet jag faktiskt inte. Vi har haft lite diskussioner om det tidigare då, där folk har kunnat liksom argumentera på olika sätt och så. Men du hade ju själv det här problemet, eller hur?
Mm, jag försökte faktiskt. Vi hyrde ju parkering av Västerstaden som den... de äger inte fastigheten, det gjorde någon mystisk ordensförening. Men Västerstaden i Göteborg, de var bland annat inblandade i massa olika skandaler och var uppe i Uppdrag granskning och skit. Så det var väl kanske inte någon större ordning på dem egentligen.
Men de hade lovat dig laddplats?
Nej, det var faktiskt inte dem. Det var bostadsrättsföreningen bredvid. Så jag har erfarenhet både av att kommunicera med hyresvärden kring detta och en bostadsrättsförening. Men om vi börjar med hyresvärden så mejlade de ganska tidigt 2016 när jag skulle köpa min första Tesla och fick svaret att ja, det här kanske vi ska titta in på. Sen så följde jag upp det med något mejl och sen så hörde jag aldrig något av dem.
Mm.
Och sen följde jag upp det igen efter några år och då var det dyrt och krångligt och då sa jag att jag kan erbjuda mig att betala och då fick jag återigen inget svar. Så Västerstaden suger kan man säga, om jag får uttrycka mig.
Ja.
Så, men sen kommer vi till bostadsrättsföreningen i Vasastan i Göteborg där jag bodde. Den här bostadsrättsföreningen hyrde jag en parkeringsplats av. Så att det är klart att jag var ju inte medlem i själva föreningen här. Så det ska man ju ändå ta med i beräkningen om, eller hur?
Mm.
Jag var ju liksom extern part för de hade en plats över och var vänliga nog att hyra ut den till mig. Men de hade ju faktiskt lovat att jag skulle få ladda på det motorvärmaruttaget. Och det stod faktiskt till jag hade fått det inskrivet i mitt avtal till och med.
Mm.
Men när jag väl skulle plugga in, ja, då var det allt möjligt som det var problem med. Och jag laddade faktiskt ett par gånger där när det var kris. I övrigt så laddade jag ju egentligen inte där för att inte reta upp dem i onödan. För då skulle jag bara se upp avtalet, tänkte jag.
Mm.
Så att Ja, jag håller med. Det de gjorde var att de hade dit någon elektriker som sa att ah, det kommer kosta 50 000 och det måste byggas om och så. Det jag tycker är intressant här är ju ofta att hyresvärdarna och bostadsrättsföreningar hamnar i detta. Liksom att det ska bli så stort projektet plötsligt.
Mm.
Och på något sätt är det så här, ja, intresset är inte så stort för att bygga stort. Ja, det är liksom...
Nej, men det kan man ju förstå.
Ja, men bygg inte stort då, tänker jag.
Och det... Nej, men här tror jag de flesta fattar inte att det du behöver är ett vanligt stickuttag. Ett helt vanligt stickuttag.
Eller allra helst någon slags husvagnsuttag, blott husvagn eller en elbilsladdare med typ två uttag är ju att föredra av olika skäl.
Men... Precis, men om man har det här problemet med sin bostadsrättsförening så börjar man ju prata om att det du behöver är ett stickuttag. Och så här har jag har rapporterat om det i podden flera gånger när jag är på långresa.
Mm.
Så i början så frågade om de hade möjlighet till elbilsladdning, då var det alltid nej. Mm. Liksom. Det var aldrig möjlighet att komma igenom.
Mm.
Men så har jag börjat säga så här att du, är det möjlighet för mig att bara plugga in, för jag behöver ladda mitt batteri i bilen. Bara, har du ett vanligt stickuttag? Ja, men det kan vi.
Jag tänker också att i det här läget så kan det vara bra att upplysa hyresvärden om att det finns bidrag att söka. De betalar hälften.
Mm.
Och man behöver inte alls bygga så många platser på en gång.
Mm.
Du kanske kan joina ihop forces med någon annan hyresgäst där i närheten. Nu är det här på en arbetsplats förstås då när det gäller just Martin här. Men man kanske kan prata med grannar och så annars om man bor hemma.
Mm.
Eller om man ska ladda hemma. Bor hemma gör man väl, men om man ska ladda hemma. Mm.
Men jag tror, vet du vad, när jag tänker efter nu Fabian. Det kanske är smart att börja så som jag brukar göra. Att man säger att jag behöver en plats med ett vanligt stickuttag.
Mm.
Eller hur? Så att man inte får in dem, för när det börjar bli prestige i det, att de har börjat säga nej, vi behöver bygga om ställverket och så. Då har du liksom fått din hyresvärd på en plats där det är väldigt svårt att ändra.
Fast jag vet inte fasen om det är smart, va? För då kommer det ju komma liksom fakturor och elräkningar och bråk, vet, så fort de upptäcker det. Det här har jag varit med om, det har jag gjort på faktiskt utanför en arbetsplats där jag jobbade ett tag.
Mm.
Då stod jag alltid där, jag jobbade där någon dag i veckan, så då stod jag alltid där och laddade med min elbil på ett motorvärmaruttag.
Mm.
Och en dag så såg jag genom fönstret hur det kom en fastighetsskötare och tittade på min bil och klirade sig i huvudet och tog upp sin telefon och började ringa och så.
Mm.
Och sen så var det ju lite, ja, sen fick jag inte ladda där mer ungefär så blev det ju då.
Mm.
Så att jag är inte säker på att det är det bästa.
Om man ber om ett eluttag när man skaffar sin laddplats,
ja.
Och sen så, om det blir så att du får de problemen, ja, men då, om hyresrättsföreningen då är snäll eller bostadsrättsföreningen,
mm.
ja, då kanske de har lust att sätta upp ett bättre uttag till det eller sånt.
Mm. Ja, nej men, så jag tror att det är smart att ha snackat ihop sig med grannarna lite grann. Så man har kanske 3 eller 4 stycken som behöver ladda sin. Men det är många hybrider där ute som vill ladda också.
Mm, det är sant.
Och så ser man till, för då tjänar du på att dra fram det. Liksom. Och så gör ni ett litet projekt, ett testprojekt. Och så lägger man upp det för sin hyresvärd. Men vill inte vara med på det här? Liksom. Men det är mycket med miljö och så. Ni vill liksom inte att det ska läcka ut i media så att ni inte är liksom miljövänliga, att ni motsätter er sådana här projekt liksom, när faktiskt staten betalar hälften av installationen.
Exakt.
Och bara 3 stycken, det är ju inte många ampere det handlar om. Det handlar kanske liksom om 3 gånger 16 ampere som behövs här liksom, för att få 3-4 platser. Och de går ju att synka de här boxarna med varandra. Så tar man fram en litet förslag på boxar och ungefär vad det brukar kosta. Då kan man visa det. Och det ofta är det ju liksom, det är inte mycket el som ska dras. Alltså det är ofta kanske kostar det 10-15 000 kronor. Och så plus laddboxarna som brukar gå på sådär 7000 styck eller sådär. Mellan 5 och 7000 styck då.
Mm.
Så att det, och sen så då hälften av det betalas då av staten. Även när det är en hyresvärd eller även när det är en bostadsrättsförening.
Exakt. Men vi har faktiskt varit i kontakt med Mattias som har lyckats få igenom en installation av laddare i sin bostadsrättsförening.
Så är det.
Han sa att till oss att det tog bara 3 år av tjatande och lite så här, det var ju mycket jobb då för honom, men han gick med det här till styrelsen på egen hand och säger då att de hade inte gjort ett dugg om inte han hade gjort det.
Nej.
Och vad gjorde de sen då, Fabian?
Man skickade ut helt enkelt ett litet frågeformulär till medlemmarna i bostadsrättsföreningen och frågade hur stort intresset var för att installera laddare. Och då visade det sig att då 35 hushåll så ställde sig faktiskt majoriteten positiva till detta. Och 3 hushåll tänkte faktiskt skaffa elbil inom 2 år. Och ytterligare 6 hushåll inom 5 år. Mm. Och av detta då så kunde man då liksom trycka igenom detta. Men det krävdes att Mattias faktiskt själv gick med i styrelsen för att det här skulle gå igenom.
Mm. Men det här var ju en ganska smart metod då. Så han tjatade först och sen så efter tjatandet så gjorde han den här enkäten då. Men då borde man kanske göra den här enkäten först, tänker jag. Att innan du går till styrelsen så gör du ett utskick till dina grannar och ställer de här frågorna så att du har kött på benen när du sen går till styrelsen.
Sen tror jag att engageras i styrelsen, det är liksom det enda som funkar här.
Mm. Han berättade i alla fall att han plockade in offerter på egen hand som presenterades på en extra stämma. Mm. Och i samband med det så fick han okej då för att ansöka om pengar från Klimatklivet. Mm. Stämman gav honom okej att köra vidare och då fick de in pengar från Klimatklivet. Och det tog cirka 1,5 år att få igenom allt det här då. Så det var mycket jobb. Men i januari 2020 så ser han fram till att ladda, säger han, på sin helt nylevererade Kia e-Niro.
Ja. Och något nytt ställverk behövde han ju inte heller. Utan i regel är det ju så att om man sätter smarta laddare, det beror ju naturligtvis på hur många laddare man ska ha, va? Men i regel är det så att om man sätter smarta laddare som justerar så att inte säkringarna går, så går det utmärkt att ha jättemånga laddare på en ganska liten säkring, för alla laddar inte samtidigt och alla laddar inte liksom fullt varje dag och så. Och det är ofta här då elektriker faktiskt går vilse. Mm. Ofta när de ska svara på frågan om elbilsladdning, för de vill gärna installera så mycket som möjligt, så de ger ju ofta en fet offert och det är krångligt och stora grejer och ställverk ska till och sånt.
Mm. Så att, Och så kan de ju inte det här. Elektriker Nej. Kan ju inte det här med elbilar. Det är ju bilföretagen som ofta inte heller kanske kan så mycket om just ladddelarna av det. Mm. Och då får man vända sig till podden här, så kan vi hjälpa till att reda ut detta.
Det kan man absolut. Och sen så välj gärna en elektriker som har elbil själv. Det har vi sagt tidigare också.
Mm, precis. Vi har fler lyssnarbrev. Då är det Anton som skriver: jag hittade er podd häromdagen och börjat lyssna medan jag cyklar till och från jobbet. Jätteintressant program. Har ni något avsnitt där ni diskuterar tillgången av metallerna som utgör batterierna i elbilar? Vilka metaller kommer vara de stora byggstenarna i framtidens batterier? Den allmänna bilden är ju lite att metallerna inte kommer räcka till för att bryta all jordens bilar från fossilbilar till elbilar. Vad säger vi om det här, Fabian?
Ja, här så tänker jag att våra lyssnare här tänker på litium bland annat, och det är ju en metall, har du kollat upp, googlat här fram i show här, Anders.
Mm, exakt, en alkalisk metall, precis.
Men den finns inte i några gruvor.
Nej.
Utan den finns ganska ytligt i regel, va?
Den finns ofta i, den finns hur mycket som helst i saltvatten, men det är ganska svårt att framställa ur saltvatten. Så att där man framförallt framställer den är ur gamla saltvattens reservoarer, du vet, där vattnet inte finns kvar längre, där sanden då kan innehålla väldigt, väldigt höga halter av det här. Mm. Men det finns de som håller på med utvinning av det här, säger att det finns så mycket litium i jorden att det räcker till alla världens elbilar utan problem.
Mm. Okej. Okay. All right. Och hur är det med de här andra läskiga metallerna, kobolt, andra saker som vi har hört att det är hemskt att barn bryter och så, där har vi tagit upp många gånger i programmet.
Ja, det finns ju mycket som helst av det. Det är väldigt lite som det inte finns mycket av. Man försöker ju bli av med mängden kobolt, inte just för att det finns enstaka gruvor i Kongo där barn då tvingas bryta det här. Alltså, det här problemet är fruktansvärt litet, men det har blivit väldigt stort då, för det är många elbilshatare som gärna tycker det är kul att trycka på den typen av grejer. Mm. Och då kan man nämna att kobolt används ju dessutom för framställning av bensin, för att liksom få bort svavlet ur bensin.
Just det, det är en av de vanligaste liksom sätten att använda kobolt på.
Eller var i alla fall. Mm. Nu börjar ju batteriproduktionen bli en stor konsument av kobolt, men de som gnäller över att kobolt då används till elbilsbatterier och att barn bryter gruvor, då kan man ju säga att i bensinframställningen då, raffineringsprocessen, så används det jättemycket kobolt, och den försvinner ju då. Medan elbilar så kan man ju återanvända kobolten. Så att, bensinbilister är en ännu värre förbrukare av den här kobolten då, som barn har brutit fram.
Ja.
Så att, säg det till alla bensinbilister.
Då brukar de se lite brydda ut. Ja.
Exakt, precis. Hur de använder barnarbetare för att få fram sin bensin.
Just det. Mm.
Men det är inga problem. Metaller är inga problem. Jordartsmetaller finns en del ovanliga som är lite... Liksom, det har inte varit så stor efterfrågan på det. Det är väl därför som det liksom... Som det inte är så mycket som... Det är ju nu batterirevolutionen börjar liksom.
Ja, exakt.
Så det är ingenting att vara orolig för. Man försöker bli av med kobolt för att, och så mycket metaller som möjligt, just för att det är dyrt och krångligt. Man vill ha en enkel process för att det ska vara billigt att producera batterier. Men vi vet inte riktigt hur det kommer se ut i framtiden. Vi vet att det nu finns producenter som i stort sett helt kan bli av med kobolt från batterierna. Men det är ingenting att tänka på det här med metaller. Det är bara att vara glad.
Men om man skulle vilja tänka lite mer på metaller och kobolt och sådär, då kan man lyssna på avsnittet med Daniel Kulin som kan väldigt mycket om de här frågorna, som vi intervjuade i ett avsnitt som kom för ganska exakt ett år sedan. Och det heter "Journalisterna hade fel, elbilen bäst för klimatet".
Mm. Så det är bara att köpa en elbil och vara glad, säger vi till Anton. Ska vi ta nästa lyssnarbrev?
Jens skriver här: Stor igenkänningshumor när Fabian försöker sig på en laddning med Ionity-appen. Min erfarenhet av tredjepartsladdnätverk är precis detsamma. Med InCharge, Ion och allt vad de heter. Varför suger apparna så hårt? Buggiga, hemska gränssnitt, anslutningsproblem med mera med mera. Varför måste man ens ha en app? Enklast vore väl bara att betala med sin kreditkort som på en bensinstation. Swish vore också en bra lösning. Jag kan faktiskt svara, tror jag, lite på den här frågan varför man inte vill använda kreditkort. För jag har faktiskt sett laddare med kreditkort, så det finns. Men då har det varit en fast avgift på de laddarna. Det var en fast avgift på någon Circle K-laddare, tror jag, på 50 spänn. Men jag tror att en del av problemet handlar om, man är ju väldigt, väldigt försiktig från korttillverkarna. Det är mycket regler omgärdat kring detta. Jag bygger själv och säljer en incheckningsterminal för sjukvården i ett av mina bolag. Och det tog mig ett helt år att få den godkänd enligt konstiga regler. För man är så orolig att det liksom ska vara skimming och man måste testa det noga så att betalningarna går igenom rätt då. Mm. Och då är det ännu högre krav. För min lösning, den utgår ifrån att det finns en reception och att det är på insidan av en vårdcentral eller så. Men just när det gäller saker som ska stå helt liksom fria, som en parkeringsautomat eller en laddare eller så, då är det väldigt hårda regler som gäller då. Så det är inte helt lätt att integrera dem.
Just det.
Så det är helt enkelt ganska mycket regler och dessutom en del fasta kostnader involverade i detta då liksom. Mm. Så att det blir helt enkelt ganska mycket dyrare för dem att sätta ut detta. Och det här är också bakgrunden till att du har en betalstation på dina bensinstationer och inte liksom fyra betalstationer, en för varje pump då. För då hade det blivit mycket dyrare licensavgifter för den där kortterminalen och allt som står där då.
Men här har ju bensinbolagen fått det här godkänt. Och
ja, visst.
Då. Men de gör ju någonting som är ganska ovanligt, bensinbolagen, just att du sätter in kortet först och sen tankar du och efteråt så drar du beloppet. Då. Plus att det här sker då oövervakat.
Ja.
Så det är helt enkelt alldeles för svårt att få till det här på de laddstationer som är utspridda då.
Jag tror inte att det är egentligen kreditkort som är det vi är ute efter, utan precis som vi pratade om i förra avsnittet när jag gick loss på Ionity här. Så jag tror att det vi är ute efter här egentligen, det är ju att man lägger in i en central app, man lägger in liksom sitt kreditkortsnummer, så ligger det där och götta till sig. Och när man väl kommer till en laddare så bara pluggar man in sig och då känner den igen bilen utifrån bilens ID-nummer som faktiskt går genom laddkabeln faktiskt. Det går ju att få fram. Det finns en sån standard. Och då behöver du bara plugga in bilen och sen så dras det på ditt kort och sen åker du vidare. Så att jag tror att den lösningen är mycket mer smutt, för det är ju så Tesla har löst det.
Fast jag vet inte riktigt, det funkar ju bra för Tesla då när du har din egen bil, men när du lånar någons bil och så, då börjar det bli ganska krångligt.
Det är sant faktiskt.
Det är ganska behagligt om det finns lösningar för att ladda där och då också.
Det är smutta med Teslas lösning är ju att många har ju köpt bilen på det kreditkortet också en gång i tiden, så kreditkortet har liksom sparats i deras inloggning redan när man köpte bilen. Så det är ju liksom väldigt låg tröskel att liksom få igång det där trots allt.
Så var det inte för mig. Jag fick betala faktura och så har jag lagt in kreditkortet eller visakortet efteråt.
Aha.
Ja, nej, men det är ju fortfarande så här, har det varit hela tiden. Vi har pratat om det sedan vi startade podden, hur mycket problem det har varit att ladda.
Ja.
Och det krånglar ju fortfarande.
Yep.
Och det är ju hur mycket såna här appar som helst när man är ute och reser i Europa. Du måste slå in ditt visakort och appen är på tyska och sådär. Det är inte roligt.
Nej, det här håller tillbaka hela elbilssektorn. Egentligen är det bara Tesla som har löst detta som det är just nu. För det finns ju laddare där ute. Det är bara det att det är ingen som riktigt vet vart de står. Eller om de är upptagna. Eller om de fungerar. Eller hur? Plus att det är olika betalningslösningar till alla. Men det här är ju bara en tidsfråga innan någon hittar en lösning på detta. Om jag hade varit Ionity så hade jag sett till att integrera med andra externa aktörer också. Så har du ett Ionity-kort så kan du ladda på Clever och allt vad de heter de här.
Men CCS-standarden för snabbladdning innehåller protokoll för att man ska kunna ta betalt direkt över,
precis, exakt,
eller känna igen bilen då, så du kan ta betalt bara genom att plugga in. Så alltså det finns egentligen ingen som helst anledning att ha det så. Det är bara att man inte har lagt ner någon energi på det här.
Nej, men så det är det. Så det här är i sin linda. Men vi ska faktiskt prata lite mer om Ionity, för vi ska prata om Ionitys nya prismodell när vi nu glider över till nyheter. För att det är så att Ionity har uppdaterat sin prismodell, Anders.
Precis. Det var ju så här att 2017 så gick BMW, Ford, Daimler, som då är Mercedes-Benz, och Volkswagen-gruppen ihop och startade Ionity. Och Volkswagen-gruppen då, det är ju Audi, Porsche, Volkswagen och massor med andra bilföretag då.
Japp.
Och sen så släppte man in lite senare 2019 i september Hyundai som kom fram i efterhand, men Volvo och Polestar är till exempel inte med i det här, utan det är då en sammanslutning av biltillverkare som har byggt det här nätverket.
Ja, yep,
Precis. Och nu så har Ionity justerat sin prismodell och det har varit ganska upprörda känslor kring detta. Därför att man går från 80 kronor per laddning till 8,70 kronor per kilowattimme. Och det innebär ju då ett rejält påslag om man använder det här nätverkets snabbladdare. Alltså om du laddar då 60 kilowatt som är liksom...
60 kilowattimmar.
Just det. Precis, 60 kilowatt som är 60 kilowattimmar, tänkte jag säga. Och då kan du då bli debiterad 435 kronor. Mm. Blir en prishöjning på över 400% jämfört med den tidigare prislistan.
Mm. Om vi ska sätta det här lite i perspektiv då, så kostar en kilowattimma cirka en krona när alla elnätsavgifter och allting är betalt. Så det var man, om man laddar hemma så betalar man en krona per kilowattimma.
Just det.
Och en bil drar cirka 2 kilowattimmar per mil. Mm. Precis.
Men då kan man ju också konstatera att det är lite dyrare på vintern då förstås. Jag tror ändå att jag i genomsnitt 2018 betalade 1,50 per kilowattimme här ute totalt sett där jag är. Men man kan också konstatera att de här då som har, måste ju ha specialavtal, de här snabbladdarna nätverken, så de betalar säkert inte ens en krona. Det är säkert till och med billigare för dem. Men det är ju inte det du betalar för, Anders. Vad är det vi betalar för egentligen?
När vi betalar när vi snabbladdar så betalar vi för utrustning som de har satt ut. Det är otroligt dyrt att gräva upp marken och dra in kablar och så vidare och få fram de här laddstationerna. Precis.
På samma liksom sätt som när du köper en takeaway-kaffe så är det ju inte kaffe du betalar för, utan liksom möjligheten att få en takeaway-kaffe här och nu i en pappersmugg, eller hur?
Precis, men den här galna prishöjningen gör det väsentligt mycket dyrare att köra elbil än att köra vanlig fossilbil och tanka bensin. Mm. Men här, det är ju inte så de har tänkt sig här, Ionity. De har varit lite fula och fräcka.
Okay.
De erbjuder ju då den här 8,70 kronor per kilowattimme för alla då som inte har ett särskilt laddavtal.
Ja.
Men om du har ett laddavtal från någon av biltillverkarna som är med i den här sammanslutningen då, så betalar du mycket, mycket mindre. Och nu är det väl inte helt klart ännu exakt vad du betalar oss alla.
Det är något men... i stället med 2-3 tusen kronor per år då som man betalar.
Det beror på hur mycket du kör. Du betalar en månadsavgift på typ 120 kronor i månaden för att få tillgång till nätverket. Och sen betalar du 2 kronor någonting för att ladda. Alltså ett mycket mer humant pris, kilowattimmapris. Men den här månadsavgiften gör ju att det blir väldigt dyrt att använda det här om du då inte laddar ofta. Mm. Och det innebär ju att en Tesla-ägare till exempel som har Teslas nätverk, det kommer aldrig löna sig att gå med i att köpa sina laddkort hos Ionity, om du ens kan göra det.
Nej.
För det blir ju då ett brand-specifikt laddkort då. Så du köper ett Volkswagen-kort till exempel, betalar 120 kronor i månaden för det. Och sen då får du ladda billigt.
Yeah.
Så att de har ju tänkt till här ordentligt då hur de ska göra för att kunna låsa inne folk till de här bilproducenterna som är med i det här nätverket då.
Alltså, de skriver själva att på sin hemsida, ska laddbranschen överleva och växa så måste priset täcka kostnaderna. Men alltså, jag undrar om inte det går ut lite för tidigt med den här förändringen. Alltså, jag förstår också lite hur de tänker här. Alltså, ska vi vara helt ärliga då, inte minst Tesla liksom, nördarna här har ju varit ute och tyckt att detta är mycket illa eftersom det blir sån stor prisförhöjning då om man skulle ladda sin till exempel sin Model 3 då på Ionitys laddnätverk. Men ärligt talat, det här ska man nog se som en nöd liksom, laddning. Liksom. Om du verkligen strandar och inte har någon annanstans att ladda, då är det tänkt att du kan använda Ionitys lösning. Annars så är Ionitys lösning egentligen till för de som är med i Ionity-nätverket.
Precis.
Egentligen på samma sätt som Tesla.
Exakt.
Har ju bara laddning för Tesla-ägare.
Exakt.
Och här kan man ju säga att om du kommer strandad med din Audi e-tron och ska ladda på en Tesla-laddare, ja, då kan du inte, oavsett hur mycket du är villig att betala för det i det läget, så kan du inte ens ladda en enda kilowatt i Teslas egna laddare. Så är det faktiskt.
Precis. Kilowattimmar då, precis menar du.
Stämmer.
Ja. Exakt. Så att jag kan förstå dem. Alltså Tesla har låst ut alla andra bilproducenter i sitt nätverk och på samma sätt så vill Ionity låsa inne då, eller de biltillverkarna bakom Ionity vill låsa inne sina egna kunder då. Så att det blir ju inte sådär vansinnigt blodigt om du är en Volkswagen-ägare. Du betalar för laddkortet och sen laddar på Ionity när du kör långt. Liksom. Då kommer det här kunna bli en ganska fin affär. Och jag tror dessutom de har tänkt så här att du ska kunna då som biltillverkare skicka med ett gratis sånt här laddkort till om du köper en ny Volkswagen då.
Ja.
Så får du kanske 10 år laddkort betalt. Liksom. Och då betalar du bara de här 2 kronor och någonting bara per kilowattimme.
Ja. Och jag tror att det här är smart givet att de inte har så hemskt många laddare och inte så hemskt många laddplatser vid varje liksom plats, va? Så i det här skedet så är det ju, vore det ju katastrof för Ionity om det vore så att alla deras laddare blir blockerade av Model 3 som vill ladda här liksom. Så att jag förstår det. Samtidigt så hade jag ju gärna sett här att kanske Tesla strack ut en arm igen här och liksom sa till de andra biltillverkarna, ska inte på något sätt joina forces här. Ska vi inte på något sätt komma överens om någonting så att alla kan ladda tillsammans och helst synka det då. Tesla kanske kan ordna med liksom uppkoppling till de här laddarna och se till att det blir lite ordning på den här marknaden.
Mm.
Det hade ju varit en möjlighet faktiskt.
Men det kommer nog bli en lösning på sikt, tror jag.
Ja, det är ju dit vi går på sikt. Ja. Ja, så här kan du inte hålla på.
Ionity kan ju fortfarande användas då av andra biltillverkare, men jag tror att det handlar om att man vill låsa ut det, till exempel kinesiska biltillverkare från den europeiska marknaden, så som man har gjort i alla år.
Ja, just det, så tänker du, ja. De här bevarna som kommer här, eller heter de, nej just det, Build Your Dreams heter de, ja, BYD.
Precis.
De kommer här och ska de ladda, då kan de inte ladda i princip, för det blir så jävla dyrt då.
Precis. Precis, så då kan du egentligen inte åka långt då med en kinesisk elbil, utan, eller du kan göra det då, men du får betala svindyrt eller hålla på och hatta runt mellan massa olika nätverk då och ladda på någon med adapterar på olika lokala nätverk.
Mm.
Så att jag tror det är ett sätt att låsa ut tillverkare som inte är med i det här gemensamma samarbetet.
Så kan det mycket väl vara. Vi rullar vidare till nästa nyhet.
Under de senaste veckorna så har det cirkulerat mycket media om en dansk rapport om att elbilar skadas mer än andra typer av bilar. Har du följt med på det?
Precis. Det var något försäkringsbolag där som hade reagerat, förstår jag som.
Ja, faktum är att det var den danska tidningen Politiken som har gjort en rundringning till danska försäkringsbolag, och enligt deras, det de har hört då i den här rundringningen, så råkar elbilar ut för mer incidenter än bil och bensin- och dieselbilar. Och man säger att det handlar huvudsakligen om parkeringsolyckor när bilen kör in i olika grejer och får bucklor och sådär. Och det här har man ju då slått på stora trumman över, den här liksom lite, skulle jag säga, ovetenskapliga studien till att börja med. Eller, det är inte så hög säkerhet i det här liksom. Det är någon som har svarat.
Nej, men man har ju frågat Trygg Hansa ändå, som ju är, jag vet inte hur det är i Danmark, men jag skulle tro att de är samarbetsorganisation då med Tesla. För Tesla är ju, Trygg Hansa är ju märkesförsäkring då för Tesla då. Här kan man nog säkert tänka sig att det ringdes ett och annat lite irriterat samtal till Trygg Hansa, med tanke på att man bara går ut med de här siffrorna utan att liksom kolla med Tesla först. Och så, man har ju ett samarbete och säkert avtalat att tala gott om varandra och så.
Säkert. Men Stefan Brala, som är motorexpert på Trygg-Hansa, säger att skaderisken är ungefär dubbelt så hög. Och det intressanta tycker jag är då varför, alltså, för då börjar då massa förstå sig på det. Jag hör det här i TV4 liksom, någon, på nyheterna, någon expert sa att det skulle handla då om elbilars häftiga acceleration och att folk då inte skulle vara vana vid det här, och därför så skulle man hålla på att köra in i saker. Men det här är ju bara rena gissningar då från massor med olika människor. Så man har den här då lite tveksamma fakta underlaget från Danmark, och sen så började det liksom spekuleras ut och vad det här skulle handla om. Mängder med folk då som har sagt att elbilar accelererar så häftigt.
Just det.
Men det handlar ju om parkeringsskador. Alltså, det var ju det de kom fram till i Danmark då.
Just det.
Skulle det vara då att du råkar trycka för hårt på accelerationspedalen och du får en parkeringsskada?
Ja, alltså det här har ju hänt både dig med, Anders. Ditt garage har ju hoppat fram i några tillfällen, om vi har hört här i podden.
Jo, fast jag har ju inte med acceleration att göra, utan att bilen är så jävla stor. Alltså, min Tesla-bil är så gigantisk, så jag har aldrig haft en så stor bil som den här bilen. Det är därför jag har kört in i garaget.
Ja, kan man ta med storleken då, så Model 3 då skulle då inte vara lika olycksdrabbad i så fall med det resonemanget.
Den är ju också jättestor om du jämför med liksom en Saab 9-3.
En ganska normal storlek.
Alltså, den är nog normal jämfört med dagens bilar liksom. Men de Teslarna då som har funnits några år, och det är ju Tesla framförallt liksom som har funnits länge och har funnits stora volymer av i Danmark, så att jag antar att de har baserat det på sådana siffror. Men i alla fall, den här Stefan Brala säger också att det är annorlunda att köra elbil, det är ett annat vridmoment och det händer saker när du trycker plattan i botten. Men skulle folk köra så parkeringsplatser och liksom köra in och få bucklor? Jag tror inte det är acceleration alls. Nej. Jag tror att det handlar om massa olika saker. Typ att det här är väldigt dyra bilar att köpa, och därför så lämnar folk inte ens en liten skada. Det kanske man gör med andra bilar.
Ah, ja, ja.
Eller att man går till en, alltså, har du köpt en bil för liksom 800 000 så lämnar du inte en liten skada.
Ska den inte ha en jävla buckla förstås?
Nej, precis. Och sen är det också så att när jag har haft andra bilar tidigare, så har jag gått till någon sån här lokal så här, lågprisverkstad vet, som har kunnat spraya om den där. Det skulle jag aldrig göra med min jättedyra Tesla. Nej. Utan då tar den ordentligt liksom till en dyr verkstad.
Med försäkringen.
Ja, precis. Okay. Och sen så tror jag också att i Danmark så rullar fruktansvärt mycket Teslor och andra elbilar som taxibilar. För just eftersom de är så dyra att köpa så behöver du köra långt för att få affären att gå ihop.
Mm.
Och när du kör väldigt långt med bilar, då ökar ju skaderisken bara av den anledningen. Så titta på taxibilar så ser du att de är ganska ofta buckliga. Och de som inte är det är ju då fixade såklart.
Just det. Mm.
Och sen företagsbilar, när firman står för bilen och det är mycket, 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 mycket elbilar som är företagsbilar.
Mm.
Och när firman betalar reparationerna, då kanske du är lite slarvigare med bilen och så vidare. Eller fixar det oftare. Mm. Jag tror det kan finnas i alla fall väldigt många andra anledningar än det som rapporteras om i media, liksom att det skulle handla om just accelerationen. Vad tror du?
Ja, men jag tror att du har en poäng egentligen i alla de här punkterna. Det som ska tilläggas är väl också att lyssnarna har säkert hört talas om här i USA så pågår det någon slags utredning med Transportstyrelsen där, eller vad de har för organ som utreder olyckor och så, för att Teslor då ska ha accelererat ofrivilligt då, att det skulle ha något fel på bilen då. Och det här har ju Tesla tittat på löpande, och det visar sig att den där anmälan, den var filad av en sån här typiskt shortare då, en person som bettar på aktiemarknaden mot Tesla. Det krävdes inte jättemycket för att kolla att det var en sån känd sån person som hade skickat in det där. Och han äger inte ens Tesla själv, den personen.
Så det är någon som vill att Teslas aktie ska rasa som har gått ut med det här media att det är fel. Ah, fy fan.
Han har ju förlorat väldigt mycket pengar nu när Tesla-aktien ligger så högt då.
Ja.
Så dels är det som har föranlett hela den, och sen har det ju blivit en mediasnurr då på det. Det har han ju lyckats med bra då.
Mm.
Men det är också så att Tesla gick ut i ett pressmeddelande nyligen och sa liksom att vi tittar noga på alla sådana här fall. Och i liksom 100% av fallen i princip så har det varit frågan om liksom parkeringsplatser och så. Och då är det i ett sammanhang där man håller på och växlar framåt och bakåt i regel om.
Mm.
Och att man då förmodligen haft fel växel innan när detta har hänt.
Just.
Och sen så låter man också hälsa att acceleratorpedalen på Teslarna har två sensorer på sig. Och om de här inte visar exakt samma sak, då kommer att motorn att brytas. Och om det är så att man gasar och bromsar samtidigt, det vill säga att skulle gaspedalen ändå hänga sig, den skulle kunna hänga sig i mattan eller något sånt där rent fysiskt, eller hur?
Mm.
Om man bromsar på en Tesla, då stryps elen till motorn.
Mm-hmm.
Så att det kan vara bra att veta att det faktiskt så det funkar. Så det finns många liksom backup-system här för att det här ska hända då.
Just det. Ska vi rulla vidare? För vi har fler nyheter.
Ja, det är mycket som har hänt.
En ny lag är på gång i Kalifornien där man inte längre får ta betalt per minut hos snabbladdare.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Varför, vad tycker vi om det, Fabian?
Ja, alltså man får inte ta betalt alls eller man får
inte per minut, du får ta betalt bara per kilowattimme då.
Varför inte det?
Alltså de tycker att det är uselt, att det drabbar ju liksom folk då med små batterier till exempel. Mm. För du kan inte ladda i samma hastighet då som bilar med stora batterier. Så det slår ju väldigt mot dem då som köper en liten småbil.
Just det.
Där blir det väldigt dyrt att ladda per kilowattimme. Så det är ju någonting som...
Det är väl ganska bra då egentligen?
Eller? Jag tycker det. Alltså, vi har ju gnällt över det här tidigare podden då, med de här minutpriserna. Du har ingen aning om vad du egentligen betalar. Det är helt varierande beroende på om batteriet är kallt eller varmt eller sådär.
Exakt.
Så att man vill ju gärna betala för det man förbrukar i alla fall.
Mm, mm.
Men minutpriserna har ju en fördel, och det är att du sticker iväg så snart du kan, så du står inte där och blockar platsen längre än nödvändigt.
Mm, mm.
Men i Kalifornien vill man bli av med minutpriserna så att man kräver då kilowattimmas betalning.
Mm.
Dessutom så säger man att de här snabbladdarna måste ha en display som visar exakt vilken kilowattimmakostnad det är, så vad du betalar för kilowattimmarna.
Ja, som en bensinpump.
Och hur mycket man har laddat, precis som en bensinpump. Precis.
Men hur ska Tesla göra då?
Ja, det här kommer slå stenhårt mot Teslas laddare, för att de har ju då inte någon display på laddarna, utan displayen sitter ju inne i din egen bil som rapporterar de här sökerna.
Ja, men det var en konstig regel. Ja.
Alltså, faktum är att på något sätt så kan jag förstå det, för att nu är det väldigt rörigt. Du vet ju inte vad du betalar. Det är väldigt svårt att veta.
Jo, det står direkt på Teslans skärm.
Ja, på Teslan, ja. Men alla andra.
Uh-huh.
Alltså just Teslan
Ja, nej, det är sant.
Visar ju det. i sin egen skärm. Liksom, Tesla har en helt egen lösning för det här. Mm. Men om jag åker till någon Chademo i Tyskland, liksom, vilket jag gör ofta, eller Polen och så när vi är på resa, då är ofta det en app på tyska som jag med mycket meck då får översatt, och så har jag ingen aning om vad det kostar och hur man tar betalt eller om det är betalt per minut och sådär. Det är väldigt, väldigt rörigt. Och det är olika hos alla laddare. Ja, så att i slutändan så pluggar jag in mitt betalkort och sen så bara blir det vad det blir. så är det ofta.
Liksom. Ja, det är oftast inte så mycket pengar om man inte laddar på den här Ionity laddare möjligen då.
Nej, exakt. Precis. Mm. Men så att det är ju ett sätt att försöka styra upp den här marknaden så att det går att ladda på samma sätt som man gör med en vanlig liksom, bensinbil. Så att i Kalifornien så driver man ju väldigt hårt mot elbilar och elbilsladdning. Man vill ju att det ska bli på det här sättet då. Så jag kan väl på något sätt...
Den här regeln med displayen var ju otroligt märklig eftersom alltså det bara komplicerar ytterligare. Jag gillar Teslas väldigt enkla laddare. De är liksom bara en kontakt och så är det liksom lyser det Tesla och så sträcker sig den Tesla-skylten tydligen om det är så att det är något fel på den eller så.
Precis. Och så det skulle jag kunna tycka var en bra lösning då, att displayen kan sitta i bilen, att det är din egen bildisplay som visar upp det. Så det är konstigt att de vill ha en extern display på laddaren då, att du ska gå ut i regn och rusk och snöstorm och stå och titta på den där displayen, liksom så som man gjorde förr i tiden. Eller hur?
Det finns ingen anledning.
Det är ganska konstigt när du har en skärm i bilen, du kan sitta exakt i värmen och följa med.
Exakt. Ja, där ser man. Jag tror att det där kommer de få ändra på något sätt. Jag tror inte i praktik. Alltså, Tesla är så stora just i Kalifornien också, så jag tror i praktiken inte att det där liksom kommer drabba Tesla.
Nej.
Jag ska vara ärlig.
Vi rullar vidare.
Vi går vidare.
Vi väljer självladdande bilar för att vi vill komma längre utan laddningsstopp. Vi väljer kraft för att vi vill röra oss snabbt. Vi väljer att vara en del av 12 miljoner förare för att framtiden betyder något.
Vi tar och stoppar där. Mm. Vi har hört tillräckligt av det här eländet. Det här är Toyotas reklam. Och Toyota har en lite smutsig bakgrund här. De har kört ett koncept här där de kallar sin hybridbil för självladdande, Anders. Vi har ju pratat och tagit upp detta tidigare.
Ja, vi har också spelat den norska versionen av den här reklamen. Och när jag var i Bryssel för ett tag sedan så såg jag stora skyltar på flygplatsen där nere när man pratar om sina självladdande elbilar då. Mm. Och det har skickats in anmälan också till det här till konsumentombudsmannen eller något sånt där i Sverige. Men där har de då inte vunnit, utan man tyckte att det här ändå var okej. Men i Norge då så...
Ja, precis, det är riktigt. Alltså, i Sverige så sa man ju att det alla fattar att detta går en bensinbil, liksom, skrev de. Men i Norge, som du var inne på, Anders, vad hände i Norge?
Jo, men konsumentmyndigheterna där då, de menar att det här är helt vilseledande.
Mm. De säger att enligt konsumentmyndighetens uppfattning är det vilseledande att ge intrycket att strömmen till hybridbatteriet är kostnadsfritt eftersom den elektricitet som produceras av bilen har bensinförbrukning som ett nödvändigt villkor. Regenererande energi kommer i alla praktiska avseenden att ha förbrukning av bensin som en nödvändig förutsättning.
Mm. Så den här självladdningen är ju egentligen då praktiken bensin. Laddning. Men i praktiken är det är ju inte fel då att batteriet laddar ju sig självt genom den här bensinen då, men det är ju jävligt vilseledande, det är ju så fult så att det är löjligt.
Ja, elbilar laddar ju också sig själv genom regenerering, så att det är ju samma sak där egentligen, eller hur?
Jo, men här menar man ju att bilen laddar sig själv genom den ombordgenerator som finns som konverterar bensin, man eldar bensin.
Ja, det har ju elbilar också.
Nej, det har de ju inte.
Jo, alltså elbilar har ju regenerering när bilen...
Ja, just regenereringen. Men här laddar du ju då genom den generator som konverterar bensinen till elektricitet. Och det är på så sätt den laddar sig självt. Men den laddar ju sig självt när du fyllt på bensin. Det är så jävla dumt, va?
Man kan säga att Toyota har ju en lite komplex situation här nu. De har ju varit en förespråkare för hybrid- och bränslecellsfordon ganska länge. Och under den processen så har man liksom tappat bort elektriska fordon och fokuserar nu då egentligen bara på en delvis elektrifierad fordonsflotta. Och det är år 2025 som man tänker sig det.
Mm.
Men här ser vi också hur Toyota går längre än att bara... göra reklam för sina hybridfordon då, utan de går ut och dissar elektriska fordon, och man har ju också producerat då annat reklaminnehåll som går i samma liksom genre och snarare skulle kunna kallas för propaganda mot hela elektriska fordon.
Mm. Så de tog ju för flera år sedan ett beslut att de tror inte att batterielbilar kommer bli framtiden, och det är ju ett beslut som går stick i stäv då med nästan alla andra biltillverkare,
ja,
som nu då storsatsar på batterielbilar. Så att Men man har faktiskt börjat, vi har rapporterat om det här tidigare på podden, att man har börjat med helelektriska bilar och man har faktiskt reducerat sin forskning och utveckling inom bränslecellsområdet.
Mm. Så även Toyota förstår ju att klockan annars är slagen för dem.
Mm. Föreningen Skattebetalarna har något som de kallar för slöseriombudsmannen, som historiskt sett har gjort ganska mycket kul grejer. De har kul, men de håller då på att titta på olika dåliga sätt som skattepengar används.
Aha.
Och historiskt sett så har de tittat på såna här galna projekt ute i kommuner där man liksom har bränt miljoners miljoner på helt tokiga grejer som inte har blivit någonting och sådär då.
Ajajaja.
Så att jag har kikat lite på vad de har gjort historiskt och ganska roliga saker som har varit bra för oss skattebetalare då, att det liksom, man är som en blåslampa på politikerna. Men nu så verkar det som att slöseriombudsmannen har helt gått berserk. Under hela 2019 så har de varit ute och med mängder med artiklar och gnällt över regeringens klimatpolitik. Och särskilt då riktat in sig på just elbilar.
Mm-hmm.
I de här mängder med artiklarna har fortsatt under 2020 också artiklar här. Liksom bara artikel på artikel på artikel. Där man menar då att klimatpolitiken är dålig för att de direkta koldioxidreducerande konsekvenserna av den här politiken är låga. Och så hänvisar man till kritik som man har hittat på andra håll då.
Mm-hmm.
Jag tycker ju det här är, alltså varje gång jag sett de här artiklarna så tycker jag de är urtöntiga.
Mm.
Det är liksom väldigt så här Trump-retorik.
På vilket sätt då?
Alltså det handlar just om att de här direkta då konsekvenserna är låga.
Mm.
Men alltså direkta konsekvenser av politik, det är ju liksom, politikerna strävar ju efter de indirekta konsekvenserna. Man vill ju få till beteendeförändringar med sin politik. Det är ju det som är syftet här. Liksom.
Ja.
Så om man är på Lövin stenhårt här. Liksom, att,
och Lövin är då alltså Miljöpartiets talesman i miljöpolitiska frågor, va?
Ja, miljöministern, va? Precis, ja. Miljöminister också.
Mm.
Så, och att de skulle då vara usla på klimatpolitik. Man kritiserar det här klimatklivet som ger bidrag då till att bygga ut laddstationer till exempel. Och man säger att det riskerar att bli ett kostsamt slag i luften, säger de.
Aha.
Och så kritiserar man också att de elbilar som subventioneras då med bonus-malus-systemet i hög grad säljs vidare till Norge, vilket det har rapporterats ganska mycket om då.
Ja, just det. Men det försöker politikerna stoppa ju faktiskt också.
Ja, och det har ju vi, du och jag har ju kritiserat den modellen, bonus-malus-systemet, länge.
Mm.
Just för att det var ju lätt att förutse det här att liksom får du en subvention så kommer det locka till massa knasiga beteenden då, att de här bilarna säljs vidare till utlandet. Det sa ju vi redan när det kom. Och det kommer jag vid sagt till Rickard Nordin också när de började med det här. Centerpartiets talespersoner i de här frågorna.
Just det.
Den norska modellen som funkat jättebra i jättemånga år är ju att man helt enkelt har en momsreduktion, eller man har helt tagit bort momsen på elbilar.
Mm.
Och då helt enkelt så, om du ska exportera den, ja, då får du kanske betala moms då till andra länder om den ska importeras då enligt vanliga momsreglerna.
Mm.
Så det hade varit mycket bättre att man gjorde på det sätt som funkat så himla bra i Norge.
Mm.
Men då, där man velat hitta på liksom eget i Sverige då, för man ska ju såklart inte kopiera politik från de som har visat att det funkar i andra länder.
Nej, det är lite så här. Svenskarna har liksom verkligen slagit dövöra till. Alltså, det är intressant hur många svenskar inte ens vet om det som händer med elbilar i Norge. Liksom. Mm. Den kunskapen verkar väldigt låg bland svenska och svenskar även svenska politiker faktiskt till och med.
Exakt, och nu är det ju då en bra bit över 50% av nybilsförsäljningen i Norge är rena elbilar.
Yes.
Så att det är ju helt fantastiskt vad det säljs elbilar där för brinnande livet. Och det är ju på grund av de här subventionerna då. Och norska Transportekonomiskt institut har tittat på de olika potentiella politiska insatserna man kan göra då för att reducera koldioxiden och kommit fram till att den norska elbilspolitiken är den absolut mest effektiva sättet att reducera koldioxid.
Mm.
Och då det är alltså billigare än att satsa på tåg, bussar, alla andra infrastrukturprojekt och allting. Det absolut mest effektiva är just norska elbilspolitiken.
Just det.
Så att det att satsa på elbilar har ju visat sig då att det verkligen ger stora effekter. Men hur som helst, Lövin då har svarat på den här kritiken från den här då slöseriombudsmannen och snurrat in sig ett resonemang om att de här rapporterna då som de hänvisar till har mätt fel och att det finns andra rapporter som har visat bättre resultat.
Mm.
Och jag tycker det är så otroligt tråkigt att Lövin hon är så dålig på sånt där, va? Att hon kan inte ta den här diskussionen utan börja prata om liksom om fel mätmetoder och sådär. Det spelar ju slöseriombudsmannen rakt i händerna. Så det har varit liksom artikel på artikel på artikel om liksom hur hon har fel.
Hur skulle hon ha gjort?
Alltså det handlar ju om de indirekta konsekvenserna. Det är ju hela anledningen till att vi har politik. Det är ju så här, om vi gör den här regleringen, vad får vi för konsekvenser då? Och så här har vi gjort historiskt sett. Om vi tar till exempel när vi ville reducera alltså att folk slängde skräp i naturen. Så på 80- och 90-talet så spenderade man jättemycket pengar på att ändra beteende. Man ville att folk skulle sluta och kasta skräp i naturen. Man ville att folk skulle panta flaskor och burkar. Men man kunde ju såklart då använda de här pengarna direkt till åtgärder som liksom att ta bort skräpet. Och man kunde anställa folk som gick och samlade upp det här skräpet istället.
Ja, och hade man mätt det då så hade det förmodligen varit mycket mer effektivt just då. Ja.
Mycket billigare att anställa en gubbe som gick och samlade upp det här skräpet då. Exakt.
Ska du bli miljöminister?
Exakt, det borde jag fan bli liksom, för det här är ju för dåligt hur de svarar på det här.
Ja,
men det är klart, hade det varit då det här skräpsamlandet då, om man hade gjort så, då hade vi ju fortfarande nu betalat enorma belopp då på att samla upp det här skräpet. Och totalt sett så var det mycket bättre att liksom såklart kortsiktigt eller jobba på lång sikt för en beteendeförändring. Och rökning är precis samma sak.
Yep.
Vi kunde ju lagt samma pengar som vi lagt på anti-rökningsreklam för att få folk att ändra sitt beteende. Kunde vi såklart använt på att förbättra vården, att liksom reducera dödsrisker, eller hur?
Ja, ja, ja. Det är skitdyra mediciner. Ja, visst.
Men eller hur? Tänk om vi kunde sponsra de här medicinerna, vi kunde betala för att effektivisera lungcanceroperationerna så vi kunde liksom ha löpande band där man opererar folk för lungcancer och så vidare. Ja, vi kanske kunde rädda då några fler människoliv liksom. Men hade det varit smart politik?
Ja, under tillfälligt. Det hade inte varit så smart i långa loppet.
Exakt, precis. Ja. Så att jag tycker det här är helt sjukt konstigt att de inte kan motivera den här politiken. För det är alldeles uppenbart att det kostar pengar att ändra beteenden.
Mm.
Och de här elbilsincitamenten är ju tänkta att sporra ett teknikskifte och skapa förutsättningar för att befolkning och bilindustri ställer om.
Mm. Ja, och tänk vilka nya fina jobb det blir.
Exakt.
Tänk, alltså, jag känner fortfarande här att Sverige är på väg och det här håller på att glida oss ur händerna.
Mm.
Det är så många andra länder som är på det här också.
Exakt.
Holland är långt framme, Tyskland är igång hela deras bilindustri och Norge inte minst.
Mm.
Så att hela världen är på detta och fattar att här finns en möjlighet till att göra affärer och dessutom göra bra för miljön samtidigt.
Exakt.
Och det håller på att glida oss ur händerna för att vi liksom inte kan skärpa ihop oss och bestämma oss för vad fan vi vill.
Mm. Precis. Nu har vi Polestar då, visserligen Kina ägt och NEVs också Kina ägt.
Jo, men var ska de ladda biljävlarna? Det är ju återigen det, de är ju inte med i Ionity. Jättefina bilar.
Ja.
Men alltså återigen, vi satt och pratade du och jag med en bekant här och som ville köpa en Polestar. Men liksom, ska man åka ner till Frankrike? Ja, var ska han ladda den någonstans?
Mm.
Det är ju jättesvårt med de här laddnätverken som vi varit inne på tidigare.
Mm. Men hur som helst, så det här med slöseriombudsmannen då, för att wrappa upp det, jag tycker hela argumentationen är usel, att man är på de direkta effekterna och så är det värdelöst att regeringen inte klarar att svara för sig här liksom.
Ja,
för så här gör man ju inom alla områden, att man jobbar för beteendeförändringar. Hade det funnits ett direkt facit på alla politiska beslut som man kunde räkna sig fram vad rätt svar var, ja, då hade det inte behövt några politiker överhuvudtaget, för då hade vi haft ett matematiskt svar på all politik, eller hur?
Just det.
Så att det här är ju så fånigt tycker jag. Här kunde man ju då liksom, man kunde ju satsa de här pengarna på koldioxidinfångning och sen fortsätta köra bensinbilar, eller hur?
Ja, just det. Precis, ja. Ja, visst.
Absolut. Men är det långsiktigt det smarta?
Nej, förmodligen inte.
Nej, tröttsamt.
Du är så klok, Anders. Du ska nog bli miljöminister kanske, eller statsminister till och med. Och till slöseriombudsmannen så säger vi väl då att det är slöseri med våran tid kanske att ägna sig åt dem då. Ska vi säga så?
Där fick du till det fint, tycker jag.
Peter är övergång här, vet du.
Ja, ska vi prata lite om Volkswagen? Volkswagens vd Herbert Diess har varit ute i media, Fabian.
Han är en sköning. Han säger samma sak som vi har sagt, du och jag, Anders, i alla år. Att bilindustrin måste ställa om, annars så riskerar man att gå samma öde som Nokia till mötes. Ja, han tar faktiskt upp Nokia.
Mm.
Han är den gamla klassiska mobiltelefontillverkaren som hade Snake och alla möjliga spännande funktioner som gjorde dem störst i världen på mobiltelefoner under en period. Men så kom ju iPhonen. Och då var de ju dödsdömda.
Ja, fast de borde ju inte varit det då om de förstod vart det barkade, men istället skrattade de bort.
Precis.
Mm. De här smarttelefonerna och kom med massor med olika argument varför smarttelefoner aldrig skulle slå igenom och fortsatte med sina små knapptelefoner.
Ja.
Och alldeles för sent så insåg de att det här vart det barkar, och då klarar de inte att få till
några likheter med Toyota här eventuellt.
Ja, det, jag tycker man ser det här exakt. Precis. Men det har varit i alla fall ett styrelsemöte hos Volkswagen där han har gått hårt ut vd:n här och frågat Volkswagen, är vi verkligen tillräckligt snabba för det här? Kommer vi överleva egentligen i stort sett?
Yep.
Han sa också att eran av traditionella biltillverkare är över, sa han. Och Volkswagen måste gå över från att vara en traditionell biltillverkare till att producera självkörande och uppkopplade elbilar. Ett steg som kräver kostnadsbesparingar och effektivitetsökningar.
Ja.
Jag tror att han förbereder styrelsen och organisationen för stora nedskärningar inom fossilområdet här.
Det tror jag med. Och det han har sagt också i samma veva här är ju att han vill liksom ställa om Volkswagen från att vara just en traditionell biltillverkare till vara mer ett techbolag.
Mm.
Och det är ju svårt för en sån här gammal koncern med liksom 100 år eller något liknande bakom sig att bygga, liksom,
mm.
liksom, bygga bilar. Va?
Mm.
Men här behöver man ju bli mer som Tesla, mer som värderas som ett techbolag och som på många sätt är ett techbolag mer än ett bilproduktionsbolag.
Mm. Och något som är svårt för de stackars biltillverkarna här, eller traditionella biltillverkarna, att de sitter ju med enorma investeringar i anläggningar gjorda för att producera då fossilmotorer, växellådor
mm.
och massor med folk och kunnande. Tänk alla fackföreningar, vad starka de är som håller kvar de här människorna nu då, som mm. man inte har behov av i särskilt hög grad längre. Eller hur?
Just det. Här kan man ju se då, det finns ju många sådana här förutom Nokia. Det finns Facit som tillverkade räknesnurror och skrivmaskiner som blev liksom obsoleta här. Det vi har ju pratat om.
Mm.
Kodak har vi pratat om, som till och med uppfann en digital kamera men gömde den på labbet och fortsatte med det man tjänade pengar på, det vill säga sälja film.
Mm.
Vi har IBM som var jättestora på tidig persondatortid och stordatortid och som har fått träda tillbaka. Men IBM är ändå ett exempel på där man lyckas ställa om ändå. Det är inte så att IBM har gått i konkurs, utan IBM är ju ganska stora fortfarande ändå och gör liksom andra grejer bara. Liksom har riktat in sig på andra saker. Precis som Ericsson, Sony köpte ju mobildivisionen av Ericsson och den går ju ingen vidare, men däremot gör ju Ericsson, går ju bättre än på många år nu för att sälja basstationer bara. Liksom. Så att
precis.
Här tror jag att de traditionella biltillverkarna, om de är på alerten som Volkswagen verkar här,
mm.
ja, men då kan man nog liksom, då kan man nog mota Olle i grind och kanske inte vara riktigt lika stora som man varit förut, men man kan åtminstone vara kvar i business.
De har ju storsatsat Volkswagen på batteriutveckling, bygger batterifabriker och ja. Sin egna MEB-arkitektur, en helt ny bottenplatta för elbilar som nu är färdig och som man nu bygger elbilar på.
Ja. Och man producerar för full fart just nu ID3, och det är ju deras golfuppföljare ju, som jag pratat tidigare om. Volkswagen ID3 har däremot inte nått kunderna än. Vet du varför, Anders?
Ja, de fick problem, mjukvaruproblem, så just nu ställer de alla sina bilar i containrar för att levereras när de har fixat de här problemen.
Ja, men det är ju ändå smart, va? De bygger bilarna och sen så får de uppdatera bilarna, för att gå med någon stackare som får gå med USB-stickar där eller så och uppdatera alla bilar.
Mm. Han säger i alla fall, Dies här, vd:n, han säger att övergång till elbilar och de här striktare utsläppskraven är de svåraste övergångarna som Volkswagen någonsin mött, säger han.
Tror fan det. Ja visst, klart det.
Precis. Vi kan nämnas här att Volkswagen är ju då världens största biltillverkare, ibland näst största. Det är lite olika år för år. Det är Toyota eller Volkswagen som slåss om vilken som är världens största då. Mm.
Men nu kommer det nog vara en av de största. De kommer vara större än Toyota ganska länge, tror jag.
Ja, det tror jag. Alltså Toyota, det kommer inte gå bra för Toyota. De håller ju på att tappa hela det här.
Nu, Anders, så är Tesla igång. Nu kommer nästa bilmodell från Tesla, och det är alltså inte Cybertrucken, utan det är Tesla Model Y som är näst på tur. Och det sägs att produktionen har startat redan här nu i början av januari.
Mm, det är Tesla som har gått ut med det. Model Y är ju då deras SUV som är mycket, mycket billigare än Model X, och det är liksom som Model 3, massmarknadsbil, familjebil i SUV-modell.
Precis. Vad tycker du om designen på Model Y?
Tycker den är fin faktiskt.
Ja.
Typiskt Tesla, lite högre och i SUV-variant. Vad tycker du själv?
Mm. Alltså när den släpptes så var man så här, jaha, det är en högre Model 3, tänkte man bara då.
Mm.
Så jaha, okej, ja, rycka på axlarna. Faktum var att Tesla spelade ner ganska mycket när de presenterade den här bilen, så spelade de ner det ganska mycket, för man hade just då stora produktionsproblem i Model 3 och ville fokusera köparna och hela företagsorganisationen på Model 3 och inte att folk skulle vänta på Model Y då.
Just det.
Så att man spelade ner det då. Men faktum är att man har ändrat ganska mycket på designen sen den presenterades, Anders. Har du sett detta själv på bilder?
Jag har ju sett Model Y många gånger, men jag har inte riktigt tänkt på vad som skiljer dem.
Titta på de senare bilderna. Den är lite rundare i fronten, ser lite bättre ut, bättre proportioner. Och man har också tagit bort kromdelarna som varit ganska kritiserat på många av Teslas modeller.
Just det. Man har ju alla de här detaljerna liksom runt fönster och så på Teslas alla bilar så här långt är krom.
Just det.
Och det är ju inte särskilt populärt uppe i Europa här, eller i Europa överhuvudtaget, så är det nästan alltid svarta såna här detaljer. Det
finns till och med kit, man har en chrome delete kit man kan köpa för att täcka över alla kromdelar.
Ja, och det har jag gjort på min bil, så jag har ju rappat min så att jag har svarta sådana detaljer. Den ser mycket sportigare ut, tycker jag, när kromet är borta.
Jag har inte jättemycket mot krom, men jag tycker att man gjort den här bilen avsevärt mycket snyggare. Och jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är, men proportionerna på den funkar mycket bättre. Och i stort sett är den mer lik din Tesla Model X nu, skulle jag säga, designmässigt.
Mm. Ja, men man säger i alla fall att man kommer börja leverera den här bilen redan i slutet av kvartal 1, och det vill säga mars i år, 2020. Sannolikt så börjar man i USA, det har man gjort alltid tidigare. Men när Model 3 började levereras så var det inte långt efter USA som de började komma till Europa, va?
Just det. Och jag har ju tidigare rapporterat om att antalet SUV-bilar som säljs i världen, om egentligen gör att man, med att de drar ju mer energi då och går oftast på bensin eller diesel, det har liksom raderat ut hela den liksom förbättringen av koldioxidutsläppen som hela elbilsflottan har gjort i många länder, bland annat i Sverige och i Storbritannien har vi fått detta rapporterat. Mm. Så av den anledningen, med tanke på hur populärt SUV-arna är, så tror jag att det här är ju superviktigt och bra att få ut, och jag tror Tesla har förberett sig, går ju bra för Tesla nu också. Äntligen så går det ju stabilt. Mm. Det är de verkligen liksom värda efter alla år av slit och skit man har fått, så går det ju riktigt bra. Och nu kommer man ju dra igång den här i stor skala. Man har lärt sig mycket av missarna från Model 3. Ja, det här blir ju en bil som är svår att stoppa, tror jag.
Jag tror det också. Och nu när man hör hur Volkswagen resonerar, det kommer bli tufft för de traditionella biltillverkarna på riktigt.
Japp. Japp, nu, det är nu det händer. Men det som de andra tillverkarna har liksom gemensamt här är att de har många år av produktionserfarenhet. De har liksom den här lojaliteten till varumärken och så. Det är många som känner sådär, nej, man vill inte åka omkring en Tesla för den är lite vräkig. Liksom. Folk vet att Tesla liksom, att de kostar ju inte längre än 1 miljon. Liksom. Det vet ju inte folk än, för det är ju ett high-end-märke ändå, liksom, Teslarna. Och jag tror att på många sätt är ju Tesla den nya Apple. Det har jag sagt många gånger tidigare. Men även Apple väcker ju den typen av känslor hos folk. Liksom. Det finns PC-folk och så finns det Apple-folk och det finns Android-folk och så finns det iPhone-folk. Va? Mm. Och jag tror att det är lite samma sak här. Att man uppfattar ofta Tesla-kulturen som en sekt. Och ja, det kan man ju förstå varför det är så också ibland. Får man väl erkänna.
Men det är ju fantastiska bilar.
Ja, det är ju helt otroliga bilar. Och det är ju bara att konstatera så här att ska du ha en bil som du ska åka ner med på kontinenten och så i dagsläget, så handlar det väldigt mycket om laddnätverket, och där är inte de andra i fatten. Tesla har byggt elbilar sedan 2012. De vet vad de håller på med.
Mm. Vi rullar vidare.
Vi går vidare.
Och nu kan man boka Skodas nya familjeelbil. Har du sett den här, Fabian? Skoda A-SUV-E som den heter. Det är bara ett tillfälligt namn här. Man kommer komma med namnet lite längre fram i år. Den är byggd på konceptbilen Skoda iVision. Som du ser bilden framför dig. Vad tycker du om den här?
Ja, vad tycker du om den här? Alltså... Ja, den kanske är snygg, men den är lite överdesignad kanske, kan jag känna.
Ja, kolla bilden bakifrån där.
Ja, den är snygg bakifrån, det får man säga.
Den öppnas lite speciellt, dörrarna öppnas fram och bak.
Det är coolt, den öppnas liksom som salongdörrar typ, liksom. En åt höger och en åt vänster.
Precis. Det här är en bil med 5 sittplatser, då man säger att det är 50 mils räckvidd. Man säger inte vilken mätstandard man använt, men förhoppningsvis VLTP då, den nya, som är väl hyfsat korrekt.
Ja.
Det är ett vätskekylt batteri, samma som Tesla och många av de större elbilarna har.
Bra.
Så att den ska kunna snabbladdas på över 100 kilowatt. Det är inte så superimponerande. Det beror på hur mycket över.
Det är acceptabelt.
Men det som är riktigt, riktigt, riktigt intressant med den här bilen är någonting som norska medier har lyckats få ur Skoda. Nämligen att den här ska kunna ha en dragkrok med en dragvikt på hela 1,6 ton.
All right.
Alltså en riktigt hög dragvikt som gör att du kan dra tunga husvagnar med den här bilen. Och startpriset på den här bilen kommer vara cirka 10% över dagens Skoda Superb. Alltså en vanlig 10% dyrare än en vanlig bensinbil då, Skoda Superb. Och det innebär att den ska landa på ungefär strax under 400 000 kronor.
Ja, intressant.
Den här är ju, Skoda tillhör ju också då Volkswagen-koncernen. Så att den här kommer byggas då på Volkswagens MEB-arkitektur.
Ah, ja.
Och den arkitekturen vet vi har stöd för batteristorlekar på 45 kWh, 58 kWh och 77 kWh.
Ja, och 77, det är samma hörare som nuvarande Model 3 Long Range ungefär har. Mm. Sen beror det ju väldigt på, mycket på vilken kaross man sätter där på, vad det gäller hur liksom effektiv den bilen blir då i luftmotstånd och så.
Mm. Men den här bilen, jag håller med lite om att fronten är möjligen lite överdesignad, men det här är en konceptbil å andra sidan då, som du ser framför dig.
Mm.
Så att de har inte presenterat den färdiga designen ännu. Men om den håller sig inom det här området tycker jag att den är riktigt snygg. Mm. Kolla från sidan och bakifrån och ser ut som Polestar.
Det påminner lite faktiskt om en Tesla Model X nästan.
Mm.
Ja, det här är sånt som kanske inte gör så jättebra att diskutera i podd, men ni får gå in och googla bilderna samtidigt som ni lyssnar på oss, förstår ni väl.
Precis, men det här kommer bli en dunderhit tror jag.
Mm.
Alltså en snygg, häftig elbil med enorm dragvikt och lång räckvidd och sådär från Skoda.
Just det.
Och till ett ganska acceptabelt pris då.
Just det. Liten side note här, de väljer att presentera den här bilen i gult. Tankar på det?
Nej. Har du?
Jag tänker att det har varit väldigt mycket vita bilar på sistone.
Mm.
Det här är ju ett arv egentligen från Apple designmässigt.
Mm.
Vitt var ju annars förknippat mest med liksom kylskåp och vitvaror och så. Men i och med att Apples iPod kom där för det är säkert 20 år sedan och var knallvit och vita lurar och så syntes väldigt bra, så gjorde de ju ett tydligt tecken i samtiden designmässigt. Och sen såg vi ganska snart på då att även bilar började bli vita. Jag tycker det är snyggt fortfarande med vita bilar.
Mm.
Och jag har aldrig varit någon fan av gul färg i stort. Det här huset som jag sitter i just nu och spelar in var gult en gång i tiden. Målade vi genast om till svart. Men faktum är att jag undrar om inte gult kan vara en framtidsfärg här. Ganska snygg i gult. Ja.
Jag har hört det nya vita. Jag tycker det var ganska fin på konceptbilden här. Och Polestar har visats fram i vitt, men jag tycker den varit väldigt fin. Polestar 2.
Mm, ja, gud ja. Polestar 2 är mycket snyggare i vit än i svart. Det måste jag säga. Jag tycker inte svarta bilder är så roligt faktiskt. Jag tycker inte man ser formerna så bra på dem då.
Nej, jag tycker det också. Mm. Och på tal om Polestar som då ägs av Volvo, ska vi rulla vidare till nästa nyhet som handlar om Volvo Cars.
Har vi en lite tråkig nyhet som gör en ledsen i ögat.
Precis, Volvo Cars anklagas nu för avgasfusk på samma sätt som många andra biltillverkare, bland annat Volkswagen, tidigare gjort.
Mm, precis. Det är Volvos SUV-bilar som släpper ut uppemot 12 gånger mer kväveoxider i normal körning än vad som anges i testerna. Det hävdar en tysk miljöorganisation som då anklagar bilföretaget för att medvetet fuska, likt den här dieselgaten då.
Mm. Och Volvo säger att de har absolut ingenting med det här att göra. Det finns ingen form av manipulation av de här olika testerna, har de sagt.
Just det. Det är modellen XC60 då som man menar släpper ut mer än vad den gör i testmiljön då. Och det är forskare på DUH heter de då, den här tyska miljöorganisationen, som upptäckte vad de kallar en olaglig mätanordning i bilen. Och det gör att bilen då eventuellt släpper ut lite mer då i verklig körning. Och det gör man då genom att bilen då känner av temperaturen. I temperaturen mellan 9 och 22 grader så släpper bilens dieselmotor ut 4 gånger mer kväveoxider än vad som är tillåtet enligt normen Euro 5.
Mm.
Och när testsensorn kyldes ner till mellan 0 och minus 4, då steg utsläppet upp emot 12 gånger.
Men det här är ju precis som dieselgate i så fall ju.
Ja, men frågan är om det är det. Alltså jag kan inte tillräckligt mycket om dieselbilar för att kunna svara på det, men jag kan tänka mig att man kanske måste justera vissa saker i bilen beroende på utetemperaturen också. Så det här kan finnas en liksom fullt rimlig förklaring på detta ändå.
Mm-hmm. Ja, de säger ju i alla fall att de har inte gjort någon sån manipulation, och de säger att så här är det alltid, att utsläppen varierar då beroende på vad det är för väder och hastighet och så.
Mm, ja. Så vad sanningen ligger här är väl oklart, men ingen skulle vara förvånad, för det har ju varit lite ett fuskerace här lite grann. Några börjar fuska och sen måste alla andra följa efter, för att annars så kan ingen hålla spesen. Och här ska vi ju tillägga då också att faktiskt i samband med att den här nyheten kom ut så upptagades det att svenska institutioner som kontrollerar sånt här, de har helt enkelt justerat värdena sen detta blev tydligt, för att annars skulle man inte få sälja några dieselbilar från Volvo.
Oj.
Så att man har bara liksom ändrat de här utsläppsreglerna.
Mm.
Och vips så får man sälja Volvo.
Men det är ju inte klokt. Men jag kan inte tänka mig att det är någon sorts medvetet fusk, i alla fall inte utstuderat medvetet fusk från Volvos sida efter det som hände Volkswagen.
Nej.
Det vore ju fullständigt vansinnigt av dem.
Nej, men det har nog hänt innan och så har det varit kvar i så fall, skulle jag tro.
Ja, det måste de ju veta. Alltså, någon på Volvo måste gått ner till ingenjörerna och frågat, har vi någon olaglig, liksom, några såna här grejer i våra bilar? Eller, de måste ha kommit på tanken.
Men då säger ju den chefen, säger man, nej, nej, nej. Ja. Nej. Det är bättre liksom, need to know basis liksom. Det är bättre att ditt chef vet om det helt enkelt.
Hur går det förresten med Volvos elbilsambitioner?
Ja, alltså Volvos elbilsambitioner går väl sakta men säkert framåt här. De har ju en...
Vi hör ju bara rykten. Vi vet ju fortfarande ingenting hur det går för dem. Det är ju så jävla långsamt.
Ja, ja, och de vill ju inte prata med oss heller. Så att när vi frågar hur det går för dem så säger de bara att nej, vi måste jobba med att bygga elbilar. Vi har inte tid att prata mer. Då fick vi tillbaka.
Exakt, ja. Precis. Så att om man räknar in Polestar i Volvo så har det ju gått väldigt bra. Alltså det kommer ju vara en fantastisk bil, Polestar, nu när den börjar produceras och tillverkas.
Och nu kommer det ju faktiskt rykten här om att Geely som äger både Volvo och Polestar vill slå ihop de här bolagen till ett bolag.
Oj.
Och det har ju vi sagt lite hela tiden faktiskt, att det här kommer de nog göra förr eller senare. Mm. Det blir jäkligt spännande att se. Den som lever får se. Nu är säsongen igång.
Vad brukar vi säga när vi avslutar de här programmen egentligen?
Det vi brukar säga när vi avslutar programmen är att om man vill sponsra podden, då skickar man ett mejl till sponsnabla@bilarmedsladd.se.
Precis, och om man vill kommentera någonting av det vi säger eller har egna grejer man vill ta upp eller så kan man skicka ett mejl till info@bilarmedsladd.se. Man kan också skicka direkt till mig på anders@bilarmedsladd.se eller direkt till fabian@bilarmedsladd.se.
Bra, jag fick också en komplett mailadress där. Ja. Givetvis går det bra, precis som många har gjort också, att skriva på vår Facebook-sida.
Och då är det facebook.com/bilarmedsladd.
Jag tror, Anders, att våra lyssnare klarar att hitta Facebook.
Jag tror det också, precis. Det finns ett referensprogram som Tesla har som innebär att om du ska köpa en ny Tesla så går du till vår hemsida och klickar på våra länkar som ligger där. De är då Fabian1360 eller Anders8042, och då får du lite gratis superladdning.
Just det.
Vi har också Tibber som vi har pratat om tidigare lite grann. Har vi också sådana här referensprogram, så att om man vill stötta oss så väljer man våra Tibber-länkar som ligger också på vår hemsida, och då byter man till Tibber som strömleverantör, som vi är så sjukt nöjda med.
Ja, Tibber som elleverantör, det rekommenderas verkligen. Jag sparar lite pengar på det och det känns riktigt bra.
Man kan ju då, som jag har gjort med båda våra Teslor som vi har nu då, vi har både en Model 3 och Model X, så har jag lagt in Tibber on-funktion som gör att man kan ladda när strömmen är som billigast. Så då slår den på laddningen då när elpriset har gått ner, så den laddar liksom nattetid typiskt. Ja. Och det finns liknande för jättemånga biltillverkare, så att det är inte bara Teslor som kan göra på det sättet.
Det är jäkligt läckert gjort alltså. Och använder ni våra länkar, då får ni 500 spänn att köpa grejer för i Tibber Store. Så det är lite hemautomatiseringsgrejer och lite av varje man kan köpa där.
Mm. Och jag är så himla glad att jag bytte till Tibber. Fattar inte att det tog sån himla tid för mig att göra det. Jag är inne i den appen typ varje vecka in i appen och kollar liksom. Asroligt. Men glöm inte att prenumerera på vår podcast.
Just det.
Och det gör du då antingen om du har en Apple-enhet, så kan du göra via Apple Podcaster eller någon annan poddspelare. Vi finns överallt.
Spotify går bra också. Och sen finns det lite andra referrals på hemsidan om man handlar på mat.se eller om man ska handla kläder eller något där. Vill man ha någon liten perk, det är alltid en liten perk till dig som klickar på länkarna också och till oss då.
Och avslutningsvis ska vi bara tacka vår redigerare Joshua Atlas för ett fantastiskt arbete.
Mannen med Sveriges coolaste namn.
Och med de orden så säger vi tack och adjö.
Tack och adjö, och så säger vi som vanligt, kör försiktigt.
Hej då.